Välkomna till Heimsökt, podden där vi gräver oss ner i skräcken i svensk Finland. Av och med mig, Amanda Sandvik, för Vasabladet och Österbottens tidning. I dagens avsnitt följer vi en familj, nyinflyttad i Närpes. Hoppet är att de ska kunna fly sina problem. Men har de satt sig i en än hemskare situation? Det här kommer bli bra för oss, viskar mamman och kramar pappans hand. De trodde att Herman sov i baksätet, men han lyssnade till varje ord. Han hade hört de käbbla i snart 20 kilometer innan de äntligen lugnade ner sig igen. Det var kolmörkt utanför fönstret. Det fanns ingen vägbelysning på den lilla skogsväg de befann sig på och kärnorna gick inte att se bakom molnen. Speciellt för Herman. Anbövna nytt, instämd pappan. Vad han menar förstod inte Herman riktigt. Han hade bra i Nykarleby. Han tyckte om sina kompisar, sin skola, sina lärare, i princip allt. En sekund blev han rädd att de menade nya föräldrar, för det var trots allt den enda delen av hans liv han inte var så nöjd med. De bråkade hela tiden. Så mycket att det kändes som att de ibland glömde att han fanns. Att han hörde, inte kunna sova om nätterna och inte ville vara hemma om dagarna. I Nykarleby kunde han gå hem till sin kompis Samuel på eftermiddagarna, när pappan låste in sig i skrivrummet och mamman smällde köksluckorna och badrumsdörren. I Närpes visste inte Herman vart han kunde gå. Han visste inte ens var de skulle bo, hur hans rum skulle se ut eller vem det fanns att leka med. Han visste nästan ingenting alls om Närpes. Han kommer bli glad, Jär. Och tå. Eller va? Sa mamman. Pappan sa inget, men Herman kunde se genom sina halvstängda ögon att han nickade. Efter det tystnade bilen och Herman somnade på riktigt. Nästa morgon vaknade han i ett nytt rum. I det sneda taket hade mamman redan fäst i självlysande kärnorna han behövde för att somna. Och bädda ner honom i hans favoritlakan med spindelmannen på. Egentligen var han kanske för stor för att ha ett favoritlakan. Han hade ju ändå fyllt 10 och många av de andra pojkarna i hans klass pratade mest om energidryck och Fortnite. Men ändå hade han det. För han var inte det. Han var Herman. Så brukar mamman säga när Herman var ledsen och sa dumma saker om sig själv. Då tyckte han så mycket om henne. När hon inte var arg på pappan och bara såg honom. Herman blinkade sömnen ur ögonen och satt ner fötterna på det buktande trägolvet som såg ut att kunna ge en stickor i fötterna om man sprang på det. Väggarna var i samma färgsträ, utan tapeter eller färgglad målarfärg, och i hörnet stod ett enkelt skrivbord. Det kändes som mormor och morfars villa, fast i ett riktigt hus. Utanför fönstret i det lilla rummet kunde Herman se en trädgård med rabatter, en spaljé med rosor, grusgångar med runda stenar och en liten brunn med en hink på. Det såg ut som något ur en sagobok och plötsligt kändes inte allt så illa längre. Kanske kunde Närpes till och med vara bättre än Nykabi. Utanför dörren till Hermans rum låg köket och vardagsrummet i ett. Inrätt i en lantlig stil med spetsgardiner och ljusblå skåpsluckor. Han såg tre dörrar till. En till toaletten, en till mammans och pappans rum och en till pappans kontor. På bordet i allrummet stod en kastrull gröt och smörgåsar med pålägg. Mamman och pappan plockade ur kartongerna de hade med sig från den gamla lägenheten och pratade snällt med varandra. Herman satt sig till bord så mamman slog sig ner bredvid. God morgon, hjärtat. Vad tycker du om ditt nya rym? Frågade mamman och strök honom över håret. Herman nickade och tog en av de färdigbredda smörgåsarna. Det är fint. Och kärnorna passar jättebra, sa han och såg mammans ansikte lysa upp. Jag tänkte att du nog ville ha det där, så rymigt känns som tätt. Vi ska plocka in dina saker, sa han, så du verkligen kände det som hem. Pappan plockade in böcker i den stora bokhyllan bredvid tvn och frågade om Herman tyckte att det såg bra ut, vilket han gjorde. Även om nog de flesta sätt att ställa upp böckerna på hade sett okej ut i hans ögon. Herman var inte lika noga som sin pappa, något pappan gärna poängterade när han var arg på honom. Men pappan försökte att inte bry sig om deras olikheter. Han älskade sin son så mycket. Han var hans största stolthet och såg de flesta av sina goda sidor och få av de dåliga i honom, vilket var viktigast av allt. Att hans fru, Selma, var så mjuk med sonen var något mer han gjorde sitt bästa för att acceptera. Deras föräldraskap skilde sig från varandra och det var normalt, något att förvänta sig. Så hade parterapeuten sagt varje arma gång de träffade henne. Så pappan, Fredrik, lärde sig sakta men säkert att leva med det. Men problemen låg målade på väggarna i den gamla lägenheten på Topelius-esplanaden i Nykarleby. Påminn honom om den frustration han bar varje gång han gick in i ett nytt rum och färgade hans kreativa process. Han behövde skriva klart den nya boken och lämna in den till sin förläggare. Han behövde en återkomst efter det spektakel av dåliga recensioner som låg kring den tidigare. Därav flytten till vindsvåningen ute på landet i Närpes, långt bort från allt och alla. Här fanns bara det sköna landskapet, växthusen som sken upp natthimlen och möjligheterna. Möjligheterna låg överallt. Efter frukosten gick Herman ut på gården. Den snäva trappgången mellan lägenheten på nedervåningen och deras kändes som en lönngång med sina pyttesmå fönster, den ensamma glödlampan i taket och de grova stockväggarna. På nedervåningen delade de två lägenheterna i huset en hall. Hallens väggar var täckta av fönster med små trädetaljer på glaset och träpanelen var målad i ljusblått. På ena sidan av rummet kunde Herman se sina egna och föräldrarnas skor samt jackorna de haft på sig kvällen innan. Mittemot, längs den andra väggen, stod okända kläder, kängor i stora storlekar och några något mindre tygskor. Herman undrade över vems det kunde vara, vem som bodde i lägenheten under dem. Men han hann inte fundera på det länge innan något utanför fönstret fångade hans uppmärksamhet. Hinken som suttit ovanpå den stängda brunnen hade ramlat ner på marken. Den rullade lätt från sida till sida, så det måste ha hänt alldeles nyligen. De gula jumpaskorna med tarra drogs hastigt på och Herman öppnade den lite tröga dörren till världen utanför hans nya hem. Trappan och gräset var fortfarande fuktigt efter nattens regn och Herman kunde känna daggdropparna sakta sippra in genom skosulorna. Gruset med de alldeles lena stenarna krasade under hans fötter och han stannade till vid spaljén han sett genom sitt fönster och vid bärbuskarna som skulle bära mängder av vinbär igenom mindre än ett år. Han kunde se tre andra hus från tomten, men de låg alla långt bort. Herman visste inte om han skulle orka gå dit när mamman och pappan började bråka. Han skakade av sig tanken. De hade ju pratat så snällt med varandra vid frukostbordet och fortsatt i brunnen. Hinken hade slutat rulla i gräset och Herman lyfte upp den på brunnen igen. Herman visste mycket väl att brunnar var farliga, men den här täcktes av ett gult trälock med två luckor på motsatta sidor. Så länge locket satt på kunde den inte vara så hemsk, tänkte Herman och satt sig på brunnens kant. Han tänkte på sagoböcker. På omslagen till historierna om luffarpojkar och snusmumriken på färd. Så såg han nog ut just då. Som en liten pojke på väg någonstans som bara vilar lite på en brunnskant med vinden i sitt hår och rosiga kinder. Då hördes nog. Något långt under honom plumsade i brunnens vatten. Herman hoppade ner från brunnen, lutade sig fram och la örat mot locket. Och mycket rätt. Något rörde sig där ner. så pass intensivt att vattnet kluckade mot väggarna. Herman såg framför sig en stor fisk, en tonfisk, kanske en delfin, kanske något magiskt. Han stod så, med örat mot brunnslocket när mamman ropade från fönstret på övervåningen att han skulle komma upp och hjälpa till med att plocka upp sina leksaker och kläder. Motvilligt skildes Herman från brunnen och gick upp till sin familj. Var försiktig med brunnen, älskling lilla, sa mamman när de satt på knä på det skrovliga trägolvet i Hermans rum. Mm, sa Herman och syna sina Teenage Mutant Ninja Turtles-figurer för att säkerställa att inget hänt med dig under bilfärden. Jag menar det, gubben. Pappa och jag blir så orolig att det ska hända dig nå, fortsatte hon. Herman trodde inte riktigt på henne. Absolut att mamman oroar sig, men pappan däremot. Pappan tyckte om när Herman gjorde läskiga saker. Som att klättra högst upp i klätterställningen och cykla snabbt på stigarna i skogen. Han till och med uppmuntrade. Ibland tyckte Herman om det. Ibland blev han för rädd och kände sig dålig när han inte kunde göra allt pappan efterfrågade. Som om han inte var en riktig, modig grabb som pappan egentligen ville ha. Jag ska vara försiktig, lovade Herman och mamman gav honom en stor kram. Mamman skulle vara hemma med honom i 3 dagar innan hon började sitt nya jobb som förskolepedagog på förskolan som låg nära Hermans nya skola. Herman hade höstlov och skulle vara hemma en hel vecka. Pappan var hemma mest hela tiden när han inte var borta och drog skrivarkurser eller föreläste om sitt författarskap. Men hans konstanta närvaro märktes sällan. Han satt inne och skrev på kontoret och Herman och mamman fick inte under några omständigheter störa honom. Herman skulle leka tyst och mammans jobb var att se till att han gjorde. Så de 3 första dagarna på Hermans höstlov tillbringade i skogarna utanför huset, lekt på ängarna bredvid tomten och i trädgården. När de befann sig inomhus lekte viskleken och läste böcker i Hermans rum. På kvällen åt familjen middag tillsammans och sakta men säkert började lägenheten i Närpes kännas som hemma. Ännu mer så när föräldrarnas bråk sakta öka i intensitet igen. De första dagarna hade allt känts som en dröm, som om de var på semester i en annan familjs hem. Men när Herman den sista dagen av sin mammas ledighet skrattade för högt och länge hade pappan stormat ut från kontoret och skällt ut honom, som han så ofta gjorde. Han bad om ursäkt efteråt men återvände till kontoret med mamman hack i häl. Bakom stängd dörr bråkade högljutt och Herman undrade varför pappan skrek så mycket när allt han ville ha var tystnad. Så Herman gjorde som han alltid gjorde och gick ut. Nu när inte Samuel bodde i lägenheten en våning ner längre traskade han ut i trädgården och fram till brunnen. Där satt han sig och väntade på att mamman skulle ropa in honom från fönstren när allt gått om igen. Väntan kändes evighetslång. Han försökte fokusera på vad han kunde se, känna och höra som terapeuten de träffade som familj i Nykabi lärt honom. Herman undrade ifall han någonsin skulle träffa henne igen. Mamman tyckte väldigt mycket om henne, pappan inte riktigt. Inte för han sa det rakt ut, men det syntes på honom efter varje besök. Då Herman suttit på brunnen i vad som kändes som en evighet hörde han än en gång ett ljud från dess botten. Men denna gång var det inte ett plumsande, utan en röst. En maskulin men vän och rätt så ljus röst. Hallå, sitter den antar upp? Sa rösten försiktigt. Herman stelna till. Inifrån lägenheten hörde han sin mamma ropa något pappan han inte kunde urskilja, men rösten i brunnen, trots ekot mellan väggarna, var klar och tydlig. Herman visste att han inte fick tala med främlingar, men situationens absurditet gjorde honom osäker. Om någon satt fast på brunnens botten, borde han inte hjälpa dig? Herman hoppar ner från brunnskanten för att lägga sitt öra mot locket som han gjort några dagar innan. Nu hörde han inte något flumsande, men ett lätt kluckande av vatten. Herman kupar sina händer mot locket och sa högt och tydligt: "Jo, jag sitter här. Jag heter Herman. Behöver du hjälp?" "Åh, så glad jag blir. Jag har väntat så länge ner," sa rösten i brunnen. "Jag behöver inte någon hjälp. Inte just nu. Du förstår, jag bor här. Men tack som frågar. Du verkar vara mycket vänlig, Herman." Herman funderade en stund över vad mannen sa, att han bodde ner, innan han återigen talade till honom. "Vem är du egentligen? Varför bor du i brunnen?" "Mitt namn är Tonk. Här har jag bott i många, många år. Det är väldigt mysigt här nere, ska du veta. Men varför bor du inte i ett hus som alla andra? Fryser du inte?" "Jag är inte som alla andra, Herman. Precis som du." Innan Herman hann svara hade mamman öppnat fönstret och bad honom komma in igen. "Vem pratar du med, gubben?" frågade mamman när Herman kom upp för trappan till vindsvåningen. Mammans ögon var röda igen. Hon hade försökt dölja det med den där krämen hon hade i badrumsskåpet. "Inte någon," sa Herman, rädd för att ha gjort något fel. "Är okej, jag tar låtsas, kompisar," sa mamman och såg sig om ifall pappan fanns inom hörhåll. "Är inte någon låtsas, kompis," sa Herman. "Är inte någon alls." Det skulle komma att gå flera veckor tills att Herman pratade med Tonk igen. Mamman och pappan hade visst bråkat några gånger till sedan dess, men då hade Herman gått ut på ängen med sina gula gummistövlar och sin bästa stora pinne. De flesta höstlöv hade fallit till marken. Himlen var oftast grå och marken blöt. Han hade träffat paret som bodde på våningen under det, men bara en handfull gånger. Det var en man i vad Herman skulle uppskatta som 40-årsåldern som oftast kom in genom dörren till deras gemensamma hall iklädd reflexjacka och stora kängor och en kort kvinna med blonderat hår och piercingar. Mannen brukade bara hälsa kort på Herman medan kvinnan var snäppet pratsammare. De hade inga barn, det hade kvinnan berättat, och hon jobbade som receptionist på hotellet i centrum. Herman och hans föräldrar åkte sällan in till centrum. Oftast höll de sig till sin lägenhet och sin gård. I skolan, som låg nästan 4 kilometer bort, men ändå inte precis i centrum, hade Herman sakta men säkert börjat skaffa sig vänner. Han hade inte besökt någon av dem än och ingen av dem hade besökt honom. Men han hade blivit en del av en grupp som lekte tillsammans på rasterna. Selma jobbade på förskolan som låg vägg i vägg med lågstadiet och hon älskade att hon kunde se sin son genom skolans dörrar när klockan ringde och inte behövde oroa sig för ifall han kom fram ordentligt. Barnen i hennes grupp var en salig blandning, men fantastiska var de allihop. Ändå hade hon ibland svårt att koncentrera sig på sitt arbete till fullo. Tankarna gick till den egna sonen. Som för vad som kändes som bara ett par år sedan var i förskolebarnens ålder. Han verkade disträ, på ett annat sätt än han var i Nykabi. Kanske hade varit fel beslut att flytta till Närpes. Men pappan och hon bråkade mindre nu, även om bråken när de väl kom var mer högljudda och explosiva. De sa saker de sedan ångra, i alla fall hon, och smällde dörrarna som de ägt ställe. Kanske var det därför Herman gick omkring i egna tankar och blickade ut mot brunnen som om han grubblade över något. Hon hade sett sin son prata med brunnen, som om den lyssnade. Och något med det hade fått henne att rysa. En dag, när hon själv slutat tidigt och Herman var kvar på skolan, hade hon gått fram till brunnen och pratat med den på samma sätt som han gjort. "Hallå?" Inget svar. Vad hade hon förväntat sig? "Hallå?" Något rörde sig på botten. Hon var säker på det. Nå hade fått vattnet att klucka. Hon la örat mot brunnslocket än en gång. Ett högt och sylvast väsande hördes ur brunnen. Mamma reste på sig så hastigt att hon nästan tappade balansen. Hon backade bort och kände hjärtslagen dundra mot bröstkorgen som om hjärtat ville fly ut från den. En sekund slogs hon av tanken på att någon skulle klättra upp därifrån och dra ner henne i mörkret. Så hon sprang in i lägenheten, rotade igenom en av de fortfarande ouppackade lådorna och fick fram det gamla låset till Hermans förra cykel. Ute på gården igen tog hon mot i sig trots att hon kände sig galen och lyft på den tunga stela luckan för att se ner i brunnen. Och där fanns ingenting alls. Utom vatten. Vatten som rörde sig i en perfekt cirkulär ström. När Herman kom hem från skolan la han märket i cykellåset på brunnen direkt. Han parkerade sin nya cykel med snygg röd ram och inbyggt cykellås vid staketet och skred fram till brunnen han tänkt så mycket på de senaste veckorna. Han förstod såklart att han inte borde. Hans föräldrar skulle bli arga på honom. Men om han gick snabbt och satt sig på marken bakom brunnen så han inte syntes genom fönstret skulle de aldrig få veta av hans olydighet. Han ville se om Tonk fanns kvar. Om mamman träffat honom och varför hon i så fall låst in honom i brunnen, i sitt eget hus. Herman sprang hukat fram till brunnen och gled ner bakom den som en superspion. Han var på hemligt uppdrag och fick inte under några omständigheter upptäckas. Några sekunder höll han andan, väntade på att bli upptäckt av pappan, eller ännu värre, mamman. Men kommenderingen från fönstret kom inte. Bara ljudet av fåglarna i träden och duggregnet mot marken gick att uppfatta. Sen kom porlandet. Det lät som en liten älv, med hoppande laxar och glimrande regnbågsfragment över vattenytan. Tonk, är det du? Sa Herman försiktigt. Herman, du är tillbaks. Åh, som jag saknade, utbrast Tonk. Hans röst hördes ofattbart klart denna gång. Herman behövde inte ens hålla örat mot brunnen för att höra honom över ljudet av vattnet. Jag har kalas här ner. All mina vattenvänner är på besök, fortsatte Tonk. Herman tjuschade honom. Vi måste vara tyst. Jag vill inte att mamma ska höra att vi pratar, sa han. Oh ja. Det förstår jag, sa Tonk i en viskad stämma, men ljudnivån var densamma, som att Tonk fanns inne i Hermans öron. Mamma din tycker inte speciellt mycket om mig. Du borde nog inte prata om mig med henne alls. Tonk hade nog rätt om den saken. Det skulle bara göra henne orolig. Varför har hon låst in det? Gjorde hon dumt? Tonk tystna, lika så porlandet. Lås. Vad tar för lås? Sa han efter en stund. Herman kände av att Tonk inte var nöjd över vad han precis berättade för honom. Så han svarade inte. Nåväl. Jag gör inte nå. Jag kommer så sällan upp ändå. Och Herman, vi släpper du ut mig om jag behöver det? Om jag behöver äta? Eller så? Har du ingen mat där ner? Sa Herman oroligt. Jo, visst har jag det. Men när han tar slut kommer jag behöva mer. Jag blir så fruktansvärt hungrig för Stad och Herman. Herman gillade inte hur Tonks ton lät när han sa det sista. Desperat, klängig och alldeles allvarlig. Jag måste gå nu, Tonk, men vi pratar mer snart igen, lovade Herman och började gå iväg mot ytterdörren. Det gör vi så säkert, Herman. Och kom ihåg, nämn inte mig för dina föräldrar. De kommande dagarna kröp Herman in bakom brunnen för att prata med Tonk minst en gång varje dag. De pratade om allt mellan himmel och jord. Vad de gillade att göra. Tonk gillade att simma och fiska, såklart. Vem deras bästa vänner var. Tonk hade en massa olika bästisar, men gav honom inte namnet på någon av dem. Föräldrar och deras egenheter, samt vad deras favoritfärger var. Tonks var blå. Herman väntade inte längre på att hans föräldrar skulle börja bråka för att gå ut i brunnen, utan gick när han kunde smita iväg och hade lust. Fredrik hade varit på synnerligen gott humör de senaste dagarna. Mycket på grund av hur självständig hans son var och inte bara hängd på sin mamma eller i sitt rum hela dagarna. Han tycktes våga gå långt från gården då han inte ens kunde se honom genom fönstren när han gick ut. Hans fru var desto mer frissam. Hon gick oroligt fram och tillbaka från fönster till fönster och spanade efter sonen varje minut han inte var med henne. Han hade också märkt låset som fäst på brunnen utanför. Men Selma ville inte prata om det mer än att hon var rädd för att Hermans nyfikenhet kunde vara farlig för honom själv. Nå, pappan självfallet inte höll med om, men lät låset tvinnat mellan de två luckornas handtag sitta kvar. Han var trots allt inte fullständigt oresonlig. Fredrik stod en dag vid fönstret till sitt kontor och packade sin läderportfölj med datar och anteckningsböcker inför föreläsningen i Kristinestad den kvällen, när han hörde ett ljud från Hermans rum. Pojken var ledig från skolan med halsont och snuva, så det var bara de två i huset. Men ljudet tycktes komma så långt bort ifrån att pappan blev nyfiken. Han gick bort till pojkens rum och knackade lätt på dörren. När han inte fick något svar gick han in och fann det tomt. Men fönstret vid sängen stod öppet. Han smög försiktigt fram, imponerad av sonens oblyghet, och tittade ut. På brunnskanten satt han. Sonen som varit så rädd för att göra fel, och pappan kände en märklig stolthet i bröstet. När något annat fångade hans uppmärksamhet. Ett väsande. Ett väsande som växte i styrka i hans öron och fick honom att slå igen fönstret och stampa ner för trappan till hallen. Herman hade haft så ofantligt tråkigt. Pappan hade behövt jobba, som vanligt, och han hade suttit på sitt rum hela förmiddagen, utom en liten stund då han fick sortera papper inne hos pappan. Han hade precis byggt en koja i sin säng att läsa i, när något drog honom mot fönstret. Det lät som vinden, men träden och buskarna stod stilla. På något sätt förstod han att det måste ha varit Tonk. Och när en röst hördes mellan den osynliga vindens vinande blev han säker på saken. Hungrig. Så hungrig, Herman. Tonk lät så ledsen. Så ensam inlåst i brunnen. Herman gick ut i köket. Dörren till pappans kontor var stängd och han hörde ett lätt hummande till musiken från radion. Varsamt tog Herman fram kökspallen och lyft fram den till köksbänken. Han klättrade upp och sträckte sig efter påsen med bröd från skåpet ovanför. Han plockade med sig två stycken GI-semlor, lite skinka, några skivor ost och gick sedan tillbaka till sitt rum. Han vågade inte riskera att öppna den knarriga dörren till trappgången. Nej, han behövde ta sig ut på ett annat sätt. Fönstret öppnades lätt med två haspar och utanför fanns en brandstege. I strumpfötter, flisbyxor och en tjock stickad tröja tog sig Herman ner på gården. Ljudet av den icke-existerande vinden hade avtagit och bara ett ömkligt jämmer hördes från Tonk. Jag är här nu och jag har mat med mig, sa Herman men fick bara ett ojande till svar från botten av brunnen. Herman petade loss bitar från bröden och tryckte ner dem i glipan mellan luckorna till brunnen. Han vågade sätta sig på kanten. Pappan skulle nog inte komma ut från sitt kontor på flera timmar än och mamman var borta till minst klockan 3:30. Trots att Herman redan petade ner båda bröden och alla ostskivor hade inte Tonk slutat klaga. Det var inte förrän han tog upp skinkbitarna ur fickan på flisbyxorna som ett skrapande, kvickt ljud hördes ur brunnen, som avslutades med en så hård duns mot brunnens lock att Herman instinktivt backade bort från den. Han var rädd. Lika rädd som då han råkade se bitar ur en skräckfilm på tv. Genom springan han petat ner maten igenom kunde han se ett öga. Ett stort blodsprängt öga med en liten, liten knappnålspupill som stirrar rakt mot honom. Öppna! Du måste öppna! Öppna luckan, Herman, jag måste ut! Jag måste äta! Jag måste få äta! Jag måste få smaka dig! Skrek Tonk i en bullrande, mörk röst, inte alls lik den mjuka, ljusa röst Tonk vanligtvis hade. Herman, bort från brunnen, skrek pappan som precis kom ut på trappan. Han gestikulerade vilt samtidigt som han drog på sig sina skor. Herman stod fastfrusen. Han visste inte vem av det han skulle lyssna på. Men nå i honom sa att Tonk, trots hur mycket han litade på honom, ville honom illa på riktigt. Och han valde att springa till sin pappa och in i hans famn. Fredrik höll sin son hårt och kände att hans fru kanske haft rätt när hon låst fast brunnen. Han hade inte hört Tonks röst, utan bara det förbannade väsande han inte kunnat bli kvitt. Tillsammans gick de in i lägenheten igen, där de satt sig på soffan framför en Disneyfilm. Pappan frågade inget mer om brunnen. Hans logiskt lagda sätt tillät honom inte tro något allt för galet om det. Men att Herman behövde hålla sig ifrån den, så mycket visste han säkert. Månaderna passerade och hösten blev vinter som sakta men säkert höll på att bli vår. Herman hade inte gått tillbaka till brunnen efter att Tonk bett honom öppna. Selma och Fredrik bråkade allt mer sällan efter att äntligen kunna samsas över nå i föräldraskapet. Låset på brunnen hängde kvar genom alla skiftande årstider och ju längre tid som gick, ju mindre tänkt Herman på Tonk. När vänner kom förbi och lekte berättade Herman att brunnen var gammal och att man inte skulle gå nära den på grund av att den kunde rasa. I början hade han hört Tonks röst i vinden som böna och bad om förlåtelse. Han var bara hungrig och hade inte menade. Herman behövde inte öppna. Han behövde inte göra något alls. Bara prata lite mer med Tonk. Till slut började han tro, även om aldrig fullständigt, att Tonk bara var just en låtsaskompis. Lägenheten i Närpes skulle snart bytas ut mot ett hus närmare centrum. Där skulle de få en ny gård utan brunn, långt bort från vattendrag. Och Herman skulle få ett större rum där han kunde få plats med en egen tv och PlayStation. Trots att inte bott i lägenheten speciellt länge kände hela familjen att det var dags att ge sig av. Så deras hem packades in i lådor igen och lastades in i flyttbilen på gården. När den sista lådan lagts på plats och flyttgubban åkte iväg mot deras nya hem satte sig den lilla familjen i sin bil, tog ett sista farväl och började köra efter den vita lådbilen. Men en sista gång hörde Herman Tonks röst. Han hade precis lagt in en påse med kläder på platsen bredvid hans i baksätet när vinden viskade hans namn än en gång. Herman, gå inte. Herman, gå inte. Upprepade Tonk i en allt mer desperat stämma. Snart grät och skrek han inne i Hermans huvud. Han tyckte till och med att han hörde ljud av klättrande, skrapande klor från brunnens insida. När du åkte iväg vände han sig om för att ta en sista blick på gården. Han kunde se brunnen, men den var inte som den brukar. Det väderbitna låset låg trasigt på marken och luckorna var vidöppna. Och bakom brunnen kröp en liten, liten man täckt av slämmig, fjällig hud med utstående grodliknande ögon. Tonk vinkade mot honom. Sakta, sakta vajade den simhudsbeklädda handen från sida till sida. Och Herman kände att det kanske inte var farväl trots allt. Thank you. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Hemsökt. Historierna i podden är skrivna av mig, Amanda. Ljud, mix och musik görs av Lukas Alnäs. Har du tips om en hemsökt plats i Svenskfinland eller en egen upplevelse? Skicka dem till hemsökt@gmail.com eller skriv ett DM på Instagram där du hittar podden på @hemsökt. Vi hörs igen om 2 tisdagar. Ha det så bra. Hej då!